Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och svåra förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt, när något oväntat händer och hela ens liv vänds upp och ner över en dag och när vi tvingas ta farväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor, ge stöd, utbilda och sprida kunskap och inte minst inge hopp. Jag som gör podden heter Lia Persson, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det här var början på mitt nya liv, livet som nybliven mamma och samtidigt änglamamma. Hej och välkomna till podden Sorgsnack och till ännu ett samtal om det svåra. Idag har jag med mig Maria som i många år kämpade tillsammans med sin man för att bli gravida. Och efter flera missfall och 3 misslyckanden IVF-behandlingar var hon på väg att ge upp. Och det här ämnet gällande ofrivilligt barnlöshet är något som jag vet att många av er som följer mig på Instagram och som lyssnar på podden också har varit med om. Det är något som drabbar många, tyvärr. Men som också många känner ibland att det är svårt att prata om. Och som ställer sig frågan om det här räknas som sorg. Så av den anledning tycker jag att det är extra viktigt att lyfta och beröra det här. För självklart är det här en stor sorg att bära på när man har svårt att bli gravid, oavsett orsak. Så det här avsnittet kommer att handla om barnlängtan och ofrivilligt barnlöshet. Så varmt välkommen hit Maria som finns med oss via länk.
Tack så mycket.
Vad fint att du vill vara med och prata om det här viktiga.
Och jag är jätteglad att jag får lov att berätta det. Och du ställde frågan om barnlängtan och ofrivillig barnlöshet är en sorg. Och det är det, definitivt. Det är en stor sorg på många olika sätt. Forskningen säger att det här att inte kunna bli gravid när man vill. Dels är det ju så att WHO har gått ut med definitionen att ofrivillig barnlöshet är när du har försökt 12 månader utan att bli gravid med aktivt sexliv. Om du lever i heterosexuellt förhållande. Och då räknas det som det är en sjukdom och du är då ofrivilligt barnlös. Då har man ju sett att barnlängtan eller ofrivillig barnlöshet är en sorg som kan likställas med när du har förlorat någon nära anhörig. Det är en sorg när folk runt omkring dig, när du själv försöker få barn och folk runt omkring dig får barn och de får kanske både en och två och tre innan du får ditt. Eller om det överhuvudtaget kommer något barn. Men sen kommer den sorgen tillbaka när omgivningen börjar få barnbarn. Då säger man att det är samma sorg. Så att det här går i cykler. Och jag hade träffade en kvinna som sa att sorgen kan likställas med en tsunami. Alltså att det kan vara lugnt och så händer någonting som bara utlöser det och så bara sköljer sorgen över en. Så att naturligtvis så kan man säga att det är ofrivillig barnlöshet och barnlängtan är en sorg. En stor sorg.
Och det håller jag absolut med om. Men kan du, om vi backar bandet lite, bara berätta lite kort om vem du är och vad du gör?
Mm. Jag heter Maria och bor nere i Skåne, som säkert hörs. Jag försökte få barn i början på 2000-talet och det gick faktiskt väldigt lätt när vi väl bestämde oss. Och det var kanske inte helt självklart att bilda familj, men som slutade i missfall. Och när det missfallet kom så blev det så att men nu ville vi verkligen ha ett barn och vi försökte men det blev missfall efter missfall. Och sen så kom vi ju då till läkaren och fick börja göra IVF-försök. Minns vi hade informationsmöte på IVF-kliniken och jag satt och räknade de som satt där och så tänkte jag, sköterskan sa jag, men 30% kommer till och inte lyckas att bli gravida efter 3 försök. Och jag satt och tänkte, ja ja, men det är ju inte vi i alla fall. Naiv som jag var, för efter 3 försök så hade vi fortfarande inte blivit gravida. Och då säger läkaren då att vi kan inte göra mer, ni måste fundera på äggdonation. Går ni hem, detta var på våren, går ni hem under sommaren, fundera på äggdonation och så får ni komma tillbaka till hösten. Vi kan hjälpa till att göra allting innan donationen, all behandling innan donationen, men sen behöver vi åka utomlands. När man är inne i karusellen så får man ofta höra att ja, men bara ni lugnar ner, stressa inte, för det är stressen som gör att ni inte blir gravida. Och det där är bullshit, ursäkta mitt uttryck. Och jag är en av dem som verkligen är ett levande exempel, eller min dotter är ett levande exempel. För att jag, när vi hade fått det här beskedet från läkaren att nej, men nu så kan vi inte göra mer. Landstingsfinansierade IVF-försöken är slut och nu behöver ni gå vidare med äggdonation. Så föll jag liksom rakt ner i ett stort svart hål. Det var bara ett mörker. Och de här existentiella frågorna kommer. Och det tror jag drabbar alla som har barnlängtan eller är drabbade av barnlöshet, ofrivillig barnlöshet. Det här, vem är jag utan barn? Och är jag någon riktig kvinna om jag inte kan bli gravid? Och jag blev jättestressad. Jag googlade allt. Jag ville gripa vartenda halmstrå. Och helt plötsligt så var jag naturligt gravid. Det hade jag ju förvisso varit innan också och fått missfall. Och det gjorde ju att den här graviditeten, jag mådde väldigt bra fysiskt men fruktansvärt psykiskt. Det var en väldigt fysiskt jobbig graviditet för att jag gick hela tiden och väntade på att jag skulle få missfall. Men jag fick inte missfall. Det blev faktiskt en dotter som vi tyvärr inte har kunnat ge några syskon.
Och det är ju också en sorg i sig skulle jag gissa.
Det är det. Och det är också att det finns ju primär barnlöshet och sekundär barnlöshet. Och sekundär barnlöshet är definitionen att du har varit gravid innan men har svårigheter att bli gravid igen. Då kan man liksom undra, ja, men om jag har varit gravid innan då och fått missfall, är det sekundär? Nej, man brukar benämna det som att du har fött ett barn, så är du sekundär barnlös. När jag då hade upplevt det här och gått igenom det, så kände jag att ja, men en dag, alltså den här hade fruktansvärda ensamheten och utanförskapet, och det här hade de här mörka hålen man faller ner i, och den här hade sorgen över att inte vara som normen, att jag inte är som andra. Normen, familjenormen och barnen, den är så stor, alltså den är så stark, och att inte få lov att vara en del av det, att inte få lov att vara med i samtalen med några andra vänner, satt runt omkring och prata om vad barnen gjorde och allt det här som ses som en naturlig grej, eller som normen i samhället. Och det är ju också så här att om vi inte reproducerar så dör vi ut. I de mörkaste stunder så var det så där, jaha, hade jag nu varit ett djur som inte kunde, hade jag varit en avelsko så hade jag blivit avlivad för att jag inte kan reproducera. Alltså det är fruktansvärda tankar i de här mörka stunderna. Sorgen är enorm. Ofrivillig barnlöshet är ju en sjukdom. Man säger att en tredjedel, där är det kvinnlig faktor, en tredjedel är manlig faktor, en tredjedel då säger man liksom är oförklarligt. Men det finns ju alltid ett skäl till varför. Eller då att det är en kombination av manlig och kvinnlig faktor. Nu pratar jag om heterosexuell barnlöshet. Naturligtvis är det lika stor sorg att leva i samkönat förhållande, och där är det ju inte en självklarhet att bara för att man, ja, det är naturligt, lever man två kvinnor så behöver man donerade spermor, men det kan ju finnas en sjukdom där också som gör att man har svårigheter att bli gravid. Och sen är det ju då självstående kvinnor. Och där kan det ju också finnas en sjukdom som gör att man har svårigheter att bli gravida. Men det är också sorgen över att vad är det som fattas mig? Vad är det som gör att jag inte kan? Och så och hittar man då inte någonting, då ska man försöka hitta det, och man griper alla halmstrå och man letar och man googlar. Och hittar man det, ja, då är det också någonting att ta hand om och bearbeta. Det är så på så många perspektiv.
Ja, men precis. Men då misstänker jag att när ni befann er mitt uppe i det här då, att ni själva fick göra massa tester och undersökningar och så, just för att komma fram till varför det var så svårt för er del. Fick ni några svar?
Nej, det fick vi inte. Nu var jag, var jag 35 när vi började. Så att man pekar ju på åldern. Men vi fick aldrig något svar till varför. Jag gjorde alltså då när vi fick besked om att när vi hade misslyckats tredje gången, åkte vi till Köpenhamn och gjorde ett test. Som sagt, jag var hysterisk, man googlade allting, befann mig på nätet och fick mycket vänner i samma, folk som gick igenom samma sak. Och det var så skönt att få möta någon som visste exakt vad det var jag gick igenom, som hade samma tankar, samma utmaningar. Och genom de forumen som jag hängde på, jag var bland annat på villhabarn.se som jag idag driver. Där hade man forum och där hängde jag jättemycket. Och då var det någon som rekommenderade en läkare i Köpenhamn som gjorde immunologiutredningar. Och idag vet jag att många åker till Grekland. Den läkaren praktiserar inte längre har inte längre praktik i Köpenhamn. Idag åker man mycket till Grekland för de här immunologiutredningarna. Då fick jag reda på, nu kan jag inte exakta siffran, men att jag hade förhöjda blodkroppar som gjorde att han trodde, vi gick inte vidare sen med utredningen, hade vi gjort det hade vi fått mer, men han trodde att det berodde på det och att det var en del liksom att de här blodkropparna då attackerade fostret när jag blev gravid så att jag fick missfall. Hade vi gått vidare så hade vi säkert fått reda på mer, men vi valde att liksom, i och med jag blev gravid där strax efter, så valde vi att inte göra det.
Hur skulle du beskriva den här tiden mellan dig och din man? Kunde ni mötas i sorgen?
Nej, det var rätt tufft tycker jag. Och det var ju också vid något tillfälle liksom, ja men varför är du tillsammans med mig? Jag kan ändå inte ge dig ett barn. Men då sa han liksom bestämt att nej, fast det hänger inte på det. Vi kan ha ett bra liv ändå. Men nej, det tog rätt mycket stryk skulle jag vilja säga förhållandet. Sen kom det ju ett barn till sist och det gick bra. Men den tiden var jättejobbig. Vi höll det rätt mycket för oss själva, båda två.
Ja, nej men det är ju inte lätt. Man bär ju också, på varsitt håll går man ju bär liksom på sin egen sorg. Och man hanterar det ju olika helt enkelt, för man är ju olika som person, man är ju olika. Men fick du kanske stöd och hjälp utifrån? Så hade du någon du kunde prata med om det här, så gick du på samtalsstöd eller liknande?
Mm. Dels var det ju, man ska återkomma, så vi hanterade på väldigt olika sätt och jag tror att han hade nog inte samma känsla av det här, att jag upplevde mer liksom omgivningen, otroligt mycket mer fokus på barn i min omgivning än vad det var i hans omgivning. Vet vid ett tillfälle på jobbet, en som var gravid, en som var föräldraledig och en som vabba, och det blev att det blev jag som fick liksom i princip göra 4 personers arbete. Och då brakade jag ihop. Jag hade bitit ihop rätt hårt innan, men det gick inte. Jag fick hjälp. Sen var det ju de här forumen på nätet som jag hängde rätt mycket på och möta andra. Både för- och nackdelar. Nu har jag ju liksom jobbat eller varit involverad, engagerad i de här frågorna sen drygt 10 år tillbaka. Och både för- och nackdelar det här med att hänga på nätet. Jag skulle nog, när man blickar tillbaka, att säga att det är bättre att träffa någon fysiskt. Det blir en annan kontakt. Men sen är det ju liksom, det är fantastiskt. Jag har faktiskt varit mentor till en kvinna i Australien när hon skulle göra sina VF-behandling. Och den möjligheten, det var ju fantastiskt att få stötta henne på andra sidan jordklotet. Jag tycker nog att ha, istället för den skrivna texten, för forumen på nätet är ju ofta den skrivna texten. Och skriven text i all ära, det är jättebra, men det kan också misstolkas otroligt mycket. Så att det är nog ingenting som slår det fysiska mötet. Och när jag blickar tillbaka så hade jag nog önskat mer av det själv också. Jag fick jättebra stöd och hjälp av kurator och vården. Och även under tiden som jag var gravid fick jag jättebra hjälp av vården.
Härligt att höra ändå. För det kan ju såklart se så, eller det ser ju olika ut. Så beroende på lite vart man bor och sådär, om man har tur eller inte, vem man träffar. Ja.
Det ser väldigt olika ut skulle jag vilja säga. Och det har alltid, alltså för det var ju så att då när jag hade gått igenom det och vi hade fått vår dotter, så kände jag liksom att en dag så vill jag ge tillbaks för så dåligt som jag mådde. Jag vill inte att folk ska må så dåligt och man behöver inte må så dåligt. För drygt 10 år sedan så pluggade jag och då kom i kontakt med föreningen, alltså patientföreningen för ofrivilligt barnlösa. Och har sedan dess varit engagerad i ämnet. Har jobbat med sorgbearbetning bland annat. Jag är också utbildad på Svenska Sorginstitutet. Så sorgbearbetning.
Jaha, du är det. Ja, men vad roligt.
Ja, jag är det.
Det kan jag verkligen tänka mig att du har mycket nytta av det. I det arbetet du gör med just det här.
Det har jag jättemycket. Nu är det inte så att jag är aktiv med att träffa och ha, alltså ta emot för samtal. Men ändå att ha det i sig, att ha gått den här utbildningen och fått de här redskapen är jättebra. Men så att, ja, så det är ju drygt 10 år som jag liksom har varit engagerad i ämnet. Och det har ju gjort att jag har mött så mycket folk som har mått dåligt men också skaffat mig ett stort kontaktnät på olika, för olika personer, mött olika personer. Så det var ju liksom när jag kände att nej, man behöver inte må så dåligt, det finns faktiskt. Men själv var jag ju inte medveten om det när jag var mitt i det. Jag hade ingen aning om att det fanns någon patientförening. Jag var helt själv i min sorg. Jag var jätteensam. Och sen nu efteråt så har jag insett liksom att ja, men det var jag inte alls. Det är hur många i vår omgivning som har gått omkring och har samma erfarenhet och känt samma sak. Men också den här stora skammen och tabun runt ämnet. Det är naturligt att känna sorg när någon dör eller någon blir allvarligt sjuk. Men känna sorgen över att jag inte kan bli gravid, den är inte lika accepterad, även om det är en jättestor sorg.
Mm. Varför tror du att det är så?
Jag tror att det handlar om den här skammen. Det naturliga att vi ska kunna reproducera, vi ska kunna få barn för att för annars stannar, om vi inte reproducerar så stannar, så dör vi ut. Så det är en naturlig del. Där är en sån skam och tabu att prata om det. Och istället så bär man den sorgen själv. Och alltså något av det mest märkliga som jag hörde, inte att jag själv har blivit hört det, men det var någon jag känner som fick höra att ja men vi räddar inte alla skadeskjutna djur heller, så det spelar väl ingen roll. Men vänta lite.
Oj.
Så där säger man inte, och absolut inte till någon som är, och du skulle aldrig sagt så till någon som är drabbad av en svår sjukdom. Mm. Varför?
Ja, precis. Varför ens? Alltså, det bidrar absolut inte till något positivt på något sätt. Så varför ska man då säga det eller ens tänka tanken? Mm. Ja.
Och det är ju också den här... om du får ett missfall, alltså den dagen du får alltså att du inser att du är gravid, den dagen så börjar ju drömmarna. Den dagen så börjar liksom, då börjar du skapa, du börjar tänka på det här, det, mitt barn, min familj och framtiden, och du har de här det, målbilderna. Första julen, första året, när de fyller ett. Och de målbilderna målar du ju upp. Och så får du missfall och så hör du, ja, men det där var ju så tidigt. Så, och det var ju liksom inget barn. Nej, rent medicinskt, alltså utifrån medicinska termer, så har du inte mist ett barn. Kanske beroende på vilken vecka du är. Men för mig är det ju ett barn oavsett. Drömmen, alltså det här handlar ju om en brusten dröm. Mm. Det handlar ju om en brusten målbild. Det är ju ett barn jag har mist. Det är, målbilden är ju inte att jag ska gå runt med ett foster, alltså ett foster i barnvagn. Målbilden är ju ett barn. Och det är ju den som jag mister när jag får missfall.
Ja, för det är ju där fokuset ligger ju på hela tiden, att man ser den här framtiden som du precis nämnde. Man ser ju liksom framåt. Ja. Man ser allt det som man har framför sig.
Precis, precis. Och den har du ju, alltså längtar du efter barn och kämpar för att bli gravid och du får ett positivt graviditetstest, så är det ju den målbilden du har. Och det är den målbilden som försvinner om du får missfall, oavsett vilken vecka. Och jag slutar stressa eller köra på en. Ja, fast är jag född utan livmoder så spelar det ingen roll hur lite jag stressar eller hur många hundar jag köper, för jag blir inte mer gravid för det. Så att där är så en enorm, och det är nog också en av som bidrar till det hela, det är ju för att det är en sån enorm okunskap om det här i samhället.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men precis. Och därav som att det är extra viktigt just att lyfta det här. Och jag måste ändå säga att där jag har sett och sådär, så känns det som att flera där ute som vågar prata om det och som vill lyfta det här ämnet. Vilket är ju självklart jättebra, för det är ju så vi kan få en förändring genom just att vi sprider kunskap och lär oss att bemöta någon annan i den här situationen på ett bättre sätt och veta vad finns det att göra, vad kan vi göra, liksom, vad behövs det mer där ute i samhället kring det här ämnet. Mm. Håller du med om det, att du kan se en viss skillnad om du tittar tillbaks liksom 10 år sedan du började jobba med det här?
Absolut kan jag det, och jag tror mycket bidragande är det att vi har många kändisar som har gått ut och berättat om svårigheterna och deras längtan efter barn. Vi har många som har berättat då att de har använt både IVF, donation, surrogat, adoption. Så jag tror att det är en bidragande orsak att det är många offentliga personer som har hjälpt till i detta. Att visa på att Nej, men det här är ganska vanligt. Man räknar med att tre i varje klass är tre barn i varje klass har kommit till med hjälp av assisterad befruktning. Och det är en hel del.
Men i det här då, assisterande befruktning, räknas det, eller är det enbart då IVF? Eller finns det andra behandlingar som också räknas i det här?
Mm. Och, och där går ju tekniken framåt också. 78 var det väl första IVF-barnet föddes, Louise Brown. Och sen tror jag det var 82, ja, som det första IVF-barnet föddes i Sverige. Men sen har ju tekniken gått framåt. Och även lagen, alltså att nu då får man både som samkönade par och ensamstående eller självstående, som är ett trevligare ord, kvinnor göra donationsbehandlingar i Sverige. Och det har inte varit tillåtet så länge, så många år. Donationsbehandlingar för äggdonation kom 2003 tror jag. Och sen självstående tror jag det var 2016. Och det har väl också hjälpt till att öka informationen och sprida kunskapen om det i samhället. Och om vi pratar om det här med att det har blivit mer, under de här 10 åren har det hänt jättemycket och det har blivit mer öppet att prata om. Så jag har en fin vän, Linda Malm, som fick veta att hon aldrig kom till att bli mamma. Och då började hon söka, för då kom de här existentiella frågorna. Vem är jag om jag inte blir mamma? Vem ska ta hand om mig när jag blir gammal? Vem kommer till att gå på min begravning om jag inte får barn? Och alla de här grejerna. Och hon började söka efter nätverk i Sverige, men hittade inte någonting, utan fick bege sig till England och USA. Och i England och USA har man nätverk, och i USA är den här gruppen av personer ganska stor. Double Income No Kids-gruppen. Men hon startade då när hon kände liksom att fast den här gruppen, det är ingen som pratar om dem i Sverige. Så att hon startade då nätverket Andra sidan tröskeln för personer som är permanent ofrivilligt barnlösa. Hade man pratat mer om de här existentiella frågorna, så hade nog inte sorgen och känslan av utanförskap och ensamhet blivit så stor, utan att man hade tagit in dem som en del, som en naturlig del i samtalet kring det här med barn. När man är mitt uppe i göra barnkarusellen och mitt uppe i behandlingar, då är det ju fokus barn. Då vill man inte tänka på det här alternativet. Alternativet är att jag ska bli förälder. Alternativet liksom där att, ja, men tänk nu på att du ska prata om det här om att inte ha barn. Nej, fast fokus är barnet nu. Det är inga lätta frågor.
Men precis, man vill inte att det ska finnas ett annat alternativ. Det är ju klart att, som man brukar säga, hoppet är ju verkligen det sista som lämnar en.
Mm.
Och man gör ju allt det man själv kan och lite till.
Ja, precis. Samtidigt har jag ju träffat många, och det är förståeligt, och jag förstår känslan, det här är det. Hoppet är ju det sista som överger en. Men jag har också sett så många där relationen har försvunnit, där relationen är helt under isen, ekonomin är under isen, hälsan är under isen. Alltså det enda man fokuserar på, man drar vartenda halmstrå till barnet. Och i flera fall har jag också sett att när det blir ett barn så är relationen så dålig och man mår så dåligt. Så att då går man skilda vägar. Och det gör så ont i mig ibland när jag ser hur man griper, alltså allting tar stryk och fokus blir bara barnet. Och där tror jag också ibland att är det själva barnet som är fokuset, eller det är att jag ska bli hel, eller om det är jag som, vem det nu är som ska bära barnet, eller om det är en partner, eller vem det är som ska bli hel. Men det här när man griper efter varje halmstrå för att söka svar. Och ibland finns det inga svar. Och det här, det gör ont.
Ja, det är ju en sorg också att inte få några svar.
Mm.
Men otroligt sorgligt också att höra det du berättar nu, att det finns ju de som ändå lyckas komma dit, men där förhållande har tagit så mycket stryk att det inte håller.
Mm.
Det är ju såklart ännu en sorg att bära för dem som går igenom separation eller skilsmässa.
Det är det. Så det här ämnet där är otroligt mycket sorg. Sen är det ju, finns det väldigt mycket glädje också när det väl lyckas. Och det kommer ett barn. Men vägen dit är det väldigt mycket sorg.
Du nämnde lite snabbt tidigare här något som heter villhabarn.se. Kan du berätta lite mer om det och ditt Instagram-konto, tänker jag? För du driver ju ett konto där också.
Och det var ju ett forum, en hemsida. Den startades 2001 och jag hängde ganska mycket där. Det fanns ett forum då och det var där jag mötte andra i samma situation. Jag hamnade liksom i ett sammanhang och jag fick mycket tips, bland annat då att åka till Danmark. Sen kom då min dotter, det var småbarnsåren, men 2011-2012 så kom jag i kontakt med patientföreningen och då började mitt engagemang på olika sätt. Och engagemang i patientföreningen och med egna samtal, sorgsamtal. Sen var det för drygt 4 år sedan så fick jag ett samtal från, för då hade jag träffat Erik som hade Vill ha barn. Villhabarn.se startades av Ingela och Erik för att Ingela saknade en sida. Alltså, detta var ju då på 2000, saknade information om barnlöshet när hon själv höll på att göra IVF-behandlingar. Så att hon startade sidan, hon kunde ämnet och Erik var han som skötte det tekniska. Och sen så fick Ingela 2 pojkar och så hoppade hon av då och så Erik fortsatte. Jag hade haft kontakt med dem och för då drygt 4 år sedan så hörde Erik av sig och frågade, vill du driva sidan nu? För att jag kan inte ämnet och vi behöver någon som driver sidan som kan det. Jag kände att ja, men då är ju cirkeln sluten. Det var ju här allting började, så jag kan liksom inte tacka nej till att ta över sidan. Så jag tog över sidan då för 4 år sedan. Syftet är ju liksom det här som jag själv saknade och som jag själv kände att jag hade ingen aning om var jag hittade all information. Det finns jättemycket föreningar. Det finns väldigt mycket community. Idag finns det väldigt mycket poddar. Det finns appar. Det är väldigt mycket information. Alltså, är man intresserad av adoption exempelvis så har Adoptionscentrum varje månad information kring det. Men också då det finns workshoppar, det är information från utländska kliniker och så. Det är det som är lite grann att någonstans så finns den här informationen. Men här har ni information. Det finns jättemycket. Det finns... Ni är inte ensamma. Ni är inte utanför. Här finns jättemycket community. Här finns jättemycket gemenskap. Men det är så många jag har mött genom åren som säger, jag är så ensam, jag vet inte var jag ska vända mig. Så det är det som är liksom det jag känner att här finns massor. Vi är här. Det är jättemånga som är i exakt samma situation som du är i.
Så ni finns då på den här hemsidan som heter villhabarn.se. Och så Instagram, ja. finns ni på fler ställen?
Nej.
Inte Facebook?
Jag tycker det räcker väl. Nej, inte Facebook. Okay. Nej, inte Facebook. Det gör vi inte. Nätet är ju jättebra, men det är ju också, man kan hitta väldigt mycket saker. Jag försöker verkligen samla, och det är liksom att jag har skapat mig under de här 10 åren och skapat mig kontaktnät på lite olika håll. För att jag vill att visa på att vi finns.
Mm. Ja, men precis. Ja, jag tycker att du gör ett jättefint jobb på Instagram.
Just tack så mycket.
Det här med att sprida viktig information. Mm.
Ja, det finns ju de som har sorgkonferens också. Den tycker jag också är jätteviktig att sprida.
Eller hur? Vilken grej.
Ja, vilken grej. Nej, men jag tycker det är jätteviktigt att visa på att det här finns. Så det,
ja, men verkligen. Ja. För det är ju också som du var inne lite på tidigare, att det är så många som lider i tysthet. Och som man ibland inte vet, som också har gått igenom det. Ja, så det är nog många där ute som berörs av det här ämnet, skulle jag säga.
Det är det. Det är långt många fler än vad man tror. Många, som du säger, lider i det tysta. Men det är en sorg. Det är liksom ingen annan som kan ta sig någonting annat. Det är en sjukdom. Även om man hör personer eller förespråkare som säger, ja, men det är ingen rättighet att få barn. Nej, det kan vi väl hålla med om, men det är en rättighet att bli behandlad för sin sjukdom.
Om man har rätt att vilja ha barn. Det är ju
precis,
den är din rättighet, för den äger du själv.
Ja, och den är lika viktig att bli respekterad för, att när man säger att jag vill inte ha barn.
Mm.
Nej, men det är ju lika viktigt att bli respekterad för det.
Precis.
För den gruppen blir ju också bemötta på ett ganska otrevligt sätt. Och ifrågasatta. För normen är att du ska ha barn. Gärna 2.
Mm. Att man ska vilja ha barn. Att det är så här, många ser som att alla vill ha barn också. Men, ja.
Exakt. Mm.
Det finns ju faktiskt de som inte vill.
Mm. Och det ska vi också respektera. Och jag fick ett... Det var något inlägg jag hade gjort på Instagram, och då fick jag någon surt DM liksom att ja, vi blir ifrågasatta, vi som inte vill ha barn. Jag tycker det är lika tragiskt, för att vill du inte ha barn, då ska du bli respekterad för det. Precis lika mycket som att jag ska bli respekterad om jag vill ha barn.
Mm.
Lika illa på båda håll.
Ja. Det är ju ingen annans ensak att liksom lägga sig i det och komma och tycka och tänka massa kring det.
Nej, det är inte.
Mm. Men vad tycker du personligen är svårast när det kommer till att möta andra i den situationen, de som du själv har befunnit dig i tidigare? Hur ska vi i samhället övriga tänka på bästa sätt att bemöta eller hjälpa någon i den situationen?
Tänker att det som är en annan sorg, lyssna, finnas där, ifrågasätt inte och kom absolut inte med tips. Och jag tänker det är ju som i, precis som i annan sorg, så är ju svårt, alltså även om som vi sa innan, det är en naturlig sorg om du har mist någon, en olycka eller dödsfall eller sjukdom eller olycka. Den är ju inte lätt heller, det finns ju då, den tycker man ju också. Tycker ju många personer man blir lite obekväm i det och så. Men jag tycker att bemöt de här personerna, man är i en sorg när man är ofrivilligt barnlös och är mitt uppe i det. Eller kanske precis som fått reda på att antingen måste jag byta spår, som det var någon som jag tyckte var jättefint. Jag ger inte upp, jag byter spår. Vi valde ett liv utan barn. Men det är ju också en sorg du ska gå igenom, för då kommer ju alla de här existentiella frågorna. Och de existentiella frågorna, de kommer med jämna mellanrum även när du försöker få barn. För när ska du ge upp eller byta spår? Du vet inte om du är inne på en återvändsgränd. Du vet inte liksom, kommer jag till lyckas imorgon? Kommer jag till lyckas om en månad? Kommer jag till lyckas om ett år? Det vet man inte, för det finns inget facit. Så att rådet är, bemöt som man bemöter någon annan i sorg. Finns där för den här personen? Var där, heter det. Var där för den här personen? Lyssna. Ge inte tips och råd. Vi har hört allting om alla hundar och katter och adoptioner och hur man ska ligga, hur ofta och i vilka ställningar och att inte stressa. Allt det har vi hört, allt det vet vi om. Lyssna, vad finns där?
Och hur ser livet ut för dig idag?
Livet är bra. Jag tycker att jag gör någonting meningsfullt med detta. Min egen sorg fick utlopp, eller jag fick använda min egen sorg till att hjälpa andra, till att informera andra om att du inte är ensam. Vi är jättemånga här. Vi finns här för de som går igenom detta. Och sen råkade jag ut för en grej i somras som gjorde att jag fick ännu större perspektiv på det, att ta tillvara på livet här och nu. Så att jag mår bra idag. Och jag känner att jag gör någonting viktigt. Det var en fruktansvärd tid. Det var en fruktansvärd sorg. Men det blev någonting bra av det.
Och det gör du ju verkligen genom att hjälpa och finnas där för andra. Och vägleda och sprida kunskap.
Jag sprider informationen där.
Som är så viktigt. Och jag är så tacksam att du ville vara med här idag, som sagt. Och fortsätta sprida kunskap och information.
Ett tack för att jag fick lov att vara med och berätta och informera om att man är inte ensam i detta. Det känns så, men man är absolut inte ensam. När man lyfter blicken och tittar runt omkring så är det så många, och jag kan säga att jag har sett så många som jag känner, som jag har upptäckt följa mig, som jag har upptäckt i olika forum. Och jag har inte alltid berättat att du är också här. Men kanske till någon har jag sagt att är det så att du behöver prata, så finns jag. Jag vet vad detta innebär.
Så fint. Ja, och många gånger kanske just det man behöver, bara att någon sträcker ut en hand.
Precis, det är det. Det är det enda man kan säga, att hej, jag förstår vad du går igenom, och är det någonting du behöver så får du jättegärna prata. Sen går jag aldrig in liksom mer och frågar hur det går eller någonting, utan jag sträcker ut handen och sen så vill de prata så får de jättegärna komma. Jag lyssnar.
Maria, tack för idag och jag hoppas att ni där ute som har lyssnat på det här har blivit lite klokare än vad ni var innan kring det här ämnet om barnlängtan och ofrivilligt barnlöshet. Och sprid gärna vidare, för som sagt, vi vet att det är många där ute som går igenom det eller som har varit där eller som känner någon. Det finns många som lider i tystnad. Och vi behöver bli bättre på att prata om det. Och allt som innefattar sorg, självklart. Så det kan vi göra. Vi kan bli bättre genom också att vi hjälps åt. Tack Maria och tack till dig som har lyssnat.
Tack så mycket.
Vi hörs igen om en vecka. Ta hand om er. Hej då.
Hej då.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.